I november 2013 blev journalisterna Magnus Falkehed och Niklas Hammarström gisslan i Syrien. I nästan 50 dagar satt de fångna, något som de skildrat i boken Idag ska vi inte dö, fångar i krigets Syrien, en bok som kom ut i februari-mars det här året. De var inte helt oförberedda på den här situationen. Som journalister med utlandsbevakning så hade de gått en kurs hos den svenska militären i Karlsborg för att vara i alla fall något förberedda vid en eventuell gisslansituation. Och trots alla de här förberedelserna så var de förtvivlade och skräckslagna den första kvällen i det trånga rummet, i det kalla rummet någonstans i Syrien. Och de skriver så här i boken. Magnus pustade ut och viskade. Jag skrev en gång om Ingrid Betancourt som satt gisslan hos Farc-grillan i Colombias djungel i 6 år. Till den artikeln intervjuade någon fransk doktor eller psykiater som var expert på att vårda ex-gisslan. Han sa att det är som de som tar sig bäst ur ett gisslandrama utan att vara helt pucko och mentalt medbrutna är de som har någon form av religiös läggning. Tro på Gud, Buddha eller vad som helst. Jag tycker att vi borde införa morgon- och kvällsbön som rutin. Magnus berättade att han, lika lite som jag själv för den delen, det är alltså Niklas som skriver, inte var religiös. Men nu kändes det naturligt och rätt för oss båda. Vi behövde all hjälp vi kunde få. Vi böjde oss ned på knä vid sängkanten och knäppte händerna. Gode Gud, gör så att jag kommer hem till min Anna och våra barn så fort det bara går. Låt det inte hända Magnus och mig någonting. Låt oss bara komma hem till våra familjer igen så fort det bara går. Snälla, snälla, gode Gud, amen, bad jag. Efter bönen sträckte jag ut handen mot Magnus. Vi kramade om varandra och bäddade oss ned i sängen. Magnus lades försiktigt sina glasögon vid sängkanten. Jag trycktes mot den kalla väggen eftersom madrassen lutade. Sängbotten var trasig och kudden var hård som en sandsäck. Det här är den jävligaste dagen i mitt liv, sa jag. Och så fortsatte deras berättelse. Det är omöjligt att försöka leva sig in i en gisslansituation. Men det är också svårt, tycker jag, att förstå de båda svenskarnas förhållningssätt till religion. Är bön bara en psykologisk tröstande teknik i en mycket svår situation? Och skulle de faktiskt kunna liknas vid farisén i dagens evangelietext som använde religionen som ett sätt att förstärka sin position i förhållande till andra människor, även om de här i det här fallet är så otroligt förtvivlade? Är Magnus och Niklas vädjan till Gud bara yta och primitivt tänkande? Eller är det någonting annat? De skriver att de inte är religiösa, samtidigt som de försökt få hjälp genom att be. Eller är det så att de kanske närmast är det som beskrivs i texten om tullindrivaren, han som står utanför och som bara slår sig för bröstet och ber att Gud ska förbarma sig över honom. Att de står utanför det religiösa etablissemanget och förtvivlat vädjar om Guds hjälp. Det intressanta är väl mer kanske vem du och jag är. Är jag likt farisén eller är det tullindrivaren som liknar mig mest, om jag verkligen är ärlig? För ganska många år sedan så hade mina föräldrar skaffat dator. Jag lovade dem att hjälpa dem att komma igång med datorn, hur internet och e-post och ordbehandlingsprogram fungerar. De hade aldrig haft dator förut. De hade väldigt lite erfarenhet av det här. Men ganska snabbt börjar jag säga, fattar du inte? Det är ju ändå självklart det här. Du kan ju inte dubbelklicka där. Där ska du dubbelklicka. Gång på gång kom jag på mig själv att jag blev irriterad över deras taffliga sätt att hantera datorn. Jag hade glömt att den erfarenhet som jag hade 10 år tidigare, då jag försökte lära mig ett enkelt layoutprogram, präglades av mycket, mycket gott tålamod från en god vän som fick upprepa informationen gång på gång innan jag verkligen förstod. Jag hade glömt av hur osäker och tafflig jag själv var en gång inför en dator. Och så uppfattade jag också texten om farisén. Han tillhör den här fromma eliten bland det judiska folket och som genom ett gott levnadssätt ville uppmuntra andra människor till tro och laglydnad. Han var en ärligt religiös människa. Det var bara det att han hade glömt bort hur det är att vara en människa som alla andra. Han hade glömt bort att han är sårbar och att livet plötsligt kan gå sönder även för honom. Diktaren Evert Amnefors skrev i en av sina dikter: det är inte långt till gränsen där allt blir annorlunda, där de färdiga orden aldrig blir uttalade, där vanmakten smyger sig på vandraren som en kylig kvällstimma, där nyss så självsäkra händer famlar efter ett stöd. Nej, det är inte långt till gränsen. För 16 år sedan stod jag här och predikade, precis på den här platsen, mitten av augusti 1999. Jag var utbildad pastor sedan 1993, hade hyresrätt i Järfälla, gift sedan flera år tillbaka, och jag var förtvivlad. Både det psykiska och min kropp var i kaos, trots att omgivningen knappast förstod det. Jag stod nog här och kanske utstrålade lugn fast jag inte hade det inombords. Skilsmässa stod för dörren samtidigt som mina armar domnade bort. Speciellt min vänsterarm, och jag är vänsterhänt. Och det gjorde det omöjligt för mig att skriva. Jag kunde skriva korta meningar med tuschpenna, men knappast mer. Och det var som om min identitet höll på att gå förlorad. Nämligen det här att formulera mig. Och jag höll på att få panik. Skulle jag överhuvudtaget kunna fortsätta att arbeta som pastor? Skulle jag kunna fortsätta att skriva? Och jag tvingades att tänja mina gränser och göra predikomanus som jag aldrig hade gjort tidigare. Jag som vill ha ordning och reda, strukturerade texter. Så här såg manuset ut i augusti 1999. Stora tuschpennestreck, och sen fick jag på något sätt hoppa omkring här i min predikan. Jag fick be människor om hjälp för att kunna skriva på datorn. Och människor kanske uppfattade mig som att jag tillhörde den religiösa eliten sommaren och hösten 1999. Men hos mig så fanns det bara en bön, och det var att överleva. Och jag överlevde. Jag mötte människor som uttryckte empati. Jag mötte människor som uttryckte förståelse och funderade på lösningar. Jag mötte människor som hjälpte mig med olika tekniska lösningar som gjorde att jag kunde skriva och fortfarande kan skriva nu med talstyrd dator. Men så här i efterhand så kan jag också se att Guds kärlek och Guds omsorg på något sätt omslöt mitt liv, och att det här bibelordet från Lukas 12, tror jag. Han ska inte bryta av det knäckta strået och inte släcka den rykande veken. Att det också var någonting som berörde mig. Inte bara någonting som jag skulle säga till andra, utan att det var någonting som berörde mig och som jag fick ta del av. Att jag var beroende av omtanke och omsorg från den gemenskap som jag tillhörde och inte bara jag som skulle ge det till andra. När jag läser evangelierna så uppfattar jag att det finns två budskap som Jesus har i sin förkunnelse. Det ena är: tappa inte modet. Din gudstro räcker till och kan förändra ditt liv. För det märkliga är att när människor har varit med ett underverk så säger hela tiden Jesus: din tro hjälpte dig. Det är viktigt att tänka på det. Din tro. Och för det andra så uppfattar jag att Jesus har ett budskap, och det är: se upp så att religionen inte gör dig blind. Blind för dina egna fel och brister och blind för medmänniskornas behov runt omkring dig. Jesus säger på ett annat ställe: inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Bli inte bara ordets hörare, utan också dess görare, som Jakob uttrycker i sitt brev. Vi behöver se upp så att inte religionen förblindar oss i blicken gentemot andra människor. För det är viktigt att tänka på när vi talar om vår gudstro, när vi talar om Gud med andra människor, att vi är varsamma. För vi kan väldigt lätt uppfattas som fariser. Vi som en vacker sommardag väljer att komma till kyrkan istället för att sitta i trädgården eller gå till stranden. Vi kan lätt sända signaler helt omedveten att man måste vara duktig och skötsam och felfri för att tillhöra den här gemenskapen. Vi behöver tänka oss för när vi uttrycker och inbjuder till den här gemenskapen. För människor som säger att de inte är religiösa, som Magnus och Niklas som satt som gisslan i Syrien, sådana människor kan plötsligt visa sig bära en tro, men som ofta kan vara svårt för dem själva att kunna formulera. Där kan vi vara de som kan få hjälpa människor att ge ord för en tro som finns där, men som man inte riktigt har kunnat formulera själv. Och just kunna erbjuda orden tror jag är väldigt viktigt att vi som kristna kan göra till andra människor. För i samband med att den här boken släpptes under vårvintern 2015 så blev de intervjuade av kyrkans tidning. Och då i mötet med en reporter som har det religiösa språket i sig så blev deras uttryckssätt helt annorlunda. Och jag läser direkt från intervjun. Ett sätt att överleva som Magnus valde var att börja be tillsammans i fångenskapen, trots att ingen av dem var särskilt utövande kristen innan dess. Vi bad både morgon- och aftonbön. Det hade vi bestämt från dag ett, berättar Magnus. Niklas, som säger att han tror på Gud, poängterar att detta var helt naturligt och viktigt för att klara ovissheten i fångenskapen. Vi bad att vi skulle få komma hem till våra familjer och att de skulle ha mat på bordet och orka med jobb och skola, berättar han. Och Magnus berättar att de ibland också bad vad han kallar expressböner. Det var när vi blev förflyttade och inte visste vad vi skulle bli, och inte visste om vi skulle bli avrättade eller få prata med Sverige. Då bad vi om beskydd, säger Magnus. som tycker att det hjälpte även honom att hålla sig lite lugnare. När det blev hotfullt och stökigt i huset bad vi att våra bevakare skulle få frid i sinnet och att de skulle få förlåtelse, säger Magnus. Och bönen var också ett sätt för Magnus och Niklas att höja sitt människovärde inför fångvaktarna. Våra böner var på liv och död, säger Niklas. Och vi sjöng i den första salmen. Högt i stjärn i himlen kan vi dig ej finna, men i människovimlet är du bland oss, Gud. Inte bortom havet, där är inte svaret, men i ordet tala till oss här idag. Barnet, blomman, vinden, han som smeker kinden, lika nära finns du, fast vi dig ej ser. Du ur nöd och plåga ser på oss och frågar: säg mig, vill du vara med mig också där? Ja, jag vill. Där du är finns det ljus och mening. Där är varje människa älskad och förstådd. Amen.